Viktor Frankl. Livet måste ha mening. Inläst för Viatone år 2015 av Martin Skoglund.
Livet måste ha mening. Erfarenheter från koncentrationslägren. Logoterapins grundbegrepp. Författarens förord till 1984 års reviderade utgåva. Den här boken har nu hunnit tryckas inte mindre än 73 gånger på engelska. Och den har dessutom utkommit på 19 andra språk. Enbart de engelska utgåvorna har sålts i nära 2,5 miljon exemplar. Dessa rena fakta kan mycket väl förklara varför amerikanska tidningar och inte minst tv-bolag som har noterat dem, vanligen inleder sina intervjuer med frågan: Dr. Frankl, er bok har verkligen blivit en bestseller. Hur upplever ni den succén? Jag brukar svara att jag inte i första hand uppfattar försäljningssuccén som ett resultat av mina prestationer, utan snarare som ett tecken på vår tids nöd och lidande. Att hundratusentals människor kastar sig över en bok vars titel utlovar att den behandlar frågan om en mening i livet. Det måste bero på att denna fråga känns brännande för dem. Visst kan även någonting annat ha bidragit till bokens genomslagskraft. Dess andra och teoretiska del, logoterapins grundbegrepp, kan sägas utgöra ett destillat av den första delen, den självbiografiska, erfarenheter i koncentrationslägren, som ger den existentiella grunden för mina teorier. Delarna bestyrker ömsesidigt varandras trovärdighet. Jag tänkte inte alls på detta när jag skrev boken år 1945. Jag gjorde det för övrigt på 9 dagar i följd, fast besluten att boken skulle utges anonymt. Den första tryckningen av den ursprungliga tyska upplagan har inte heller mitt namn på framsidan, fastän jag i sista ögonblicket, omedelbart före utgivningen, slutligen gav efter för mina vänner som hade försökt övertala mig att åtminstone ha mitt namn med på titelbladet. Men boken hade faktiskt skrivits i den absoluta övertygelsen att den skulle vara ett anonymt verk och aldrig ge sin författare litterär berömmelse. Med hjälp av ett konkret exempel hade jag helt enkelt velat få läsaren att förstå att livet kan ha en mening under alla betingelser, också de vidrigaste. Och jag föreställde mig att om jag kunde visa att det gäller även i en så extrem situation som ett koncentrationsläger, så skulle min bok vinna gehör. Jag kände det därför som en plikt att skriva ner det jag hade upplevt. Jag trodde att det skulle kunna vara till hjälp för människor som lätt grips av förtvivlan. Därför känns det både egendomligt och märkligt för mig att bland de dussintal böcker jag skrivit, just denna, som jag hade tänkt publicera anonymt, så att den aldrig skulle kunna ge författaren någon ryktbarhet, blev en sådan framgång. Om och om igen förmanar jag därför mina studenter både i Europa och Amerika. Sträva inte efter framgång, för ju mer du inriktar dig på framgången, desto säkrare är det att den uteblir. Framgång är nämligen lika litet som lycka, något som kan eftersträvas. Den måste komma av sig själv, och det gör den endast som en icke-åsyftad bieffekt av det personliga engagemanget i en sak som är större än man själv, eller som en biprodukt av hängivelsen åt en annan människa. Lycka är något som kommer, och detsamma gäller framgång. Du kan få den genom att du inte bekymrar dig om den. Jag vill att du ska lyssna till vad ditt samvete bjuder dig att göra, och sedan utföra detta så bra du någonsin kan. Du ska få se att framgången i det långa loppet, just i det långa loppet, kommer till dig just för att du har glömt tänka på den. Kära läsare.